Assalam o alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Detta är podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om Koranen över en kopp kaffe. Jag heter Sally och du lyssnar på premiäravsnittet för säsong 3 och äntligen är vi tillbaks, alhamdulillah. Jag vill passa på att rikta ett stort tack så här inledningsvis till dig som lyssnar regelbundet på Koranpodden och som har väntat så tålmodigt på säsong 3. Ett stort tack till dig. Väntan är över och idag ska du få lyssna på mitt samtal med Saif Tebini från Malmö som är ungdomsledare på moskén som ligger mitt i Rosengårds centrum och som heter kort och gott Rosengårds kulturcenter. Om du vill se bilder från mitt besök till Rosengårds kulturcenter då kan du enkelt gå in på vår hemsida koranpodden.se/109 där du kan se några bilder som jag tog. Men innan du ska få lyssna på min intervju med Saif så vill jag kort berätta om alla önskemål som har kommit in om säsong 3. Jag ställde nämligen frågan via vårt Instagram-konto om vad ni som lyssnare har för förväntningar och önskemål för säsong 3. Bland de första önskemålen som kom in från en lyssnare var önskemålet om säsong 4, säsong 5, säsong 6 och så vidare. Jag fick mig ett kort med en gott skratt. Alhamdulillah, jag tackar Gud för att lyssnaren vill att Koranpodden ska bli ett långvarigt och kontinuerligt arbete. Och jag kan avslöja att jag är riktigt taggad på Koranpodden och har ambitionen att fortsätta så mycket och så länge som jag bara kan med Allahs hjälp. En annan lyssnare efterlyste ett poddavsnitt om det mest omdebatterade klädesplagget i Sverige. Bland främst islamofober och en del okunniga politiker, alltså hijaben, den muslimska sjalen. Jag ser också behovet av ett eller flera avsnitt om hijaben för att bredda och nyansera diskussionen om slöjan som enligt mig borde vara en icke-diskussion eller icke-samtal för länge sedan. Det är 2020 nu för Guds skull. Ska människorna fortfarande vara så trångsynta och fördomsfulla? Nåväl, jag har nedtecknat förslaget och lovar att ha med mig det i min planering. Någon annan lyssnare önskade fler inlägg på vårt Instagram-konto med sneak peeks på kommande poddavsnitt. Jag håller helt och hållet med och därför har jag redan börjat släppa lite vad som händer bakom kulisserna och mitt pågående arbete med Koranpodden på vårt Instagram-konto. Om du inte redan följer oss på Instagram så gör gärna det. Sök Koranpodden i din Instagram-app så hittar du och följer oss enkelt. Ett annat önskemål som dök upp var fler intervjuer med konvertiter, det vill säga nya muslimer. Då kan jag redan nu glädja alla er som vill detta för jag har redan spelat in flera spännande samtal med konvertiter som jag tänker publicera under säsong 3, inshallah. Avslutningsvis var det någon som undrade om vi kan ge råd om hur man håller sig borta från haramförhållanden, förbjudna förhållanden. Det finns ett kort och enkelt svar på den frågan som jag redan nu kan ge. Ingå ett halalförhållande, ett tillåtet förhållande och du undviker att falla för haramförhållanden. Men jag förstår att det inte alltid är så enkelt och att ämnet är mer komplext än så. Jag hoppas vi kan ha ett längre samtal om detta som jag vet många brottas med. Ni har varit många som har kommit med önskemål. Jättestort tack för ert engagemang. Det hjälper verkligen att göra Koranpodden relevant och aktuell. Jag har nedtecknat alla era önskemål och jag har ambitionen att försöka uppfylla så många som möjligt av dem. Det har varit toppentips och jag är helt övertygad om att de kommer att berika Koranpodden. Stort tack! Jag förberedde lite varmt chai, varmt te alltså, med kakor och satte mig ner tillsammans med Saif i mitt vardagsrum för ett samtal. Saif berättar inledningsvis om sin uppväxt på Rosengård, möjligheterna och utmaningarna. Vi pratar om betydelsen av att vara omgiven av goda vänner och hur vi står emot negativ grupptryck. Saif berättar vidare om hur moskén i Rosengård blev räddningen för honom och hur viktigt och betydelsefullt det var för honom att han fick en god uppfostran av sina föräldrar. I samtalet går vi dessutom kort in på Saves fotbollsintresse och om Zlatans roll som förebild för många unga i förorten. Saif är själv ungdomsledare i moskén och därför pratar vi en hel del om vikten av inkluderande moskéer där unga killar och tjejer bör ha en naturlig plats och roll i moskén. Avslutningsvis delar Saif med sig av viktiga koranverser som talar om Allahs nåd och förlåtelse. Detta samtal innehåller mycket god rådgivning, speciellt för unga, så om du känner någon som är ung och som behöver få lyssna på Saifs goda ord, dela då detta poddavsnitt med din vän via ett sms. Skicka direkt länken till koranpodden.se/109 till din vän. Okej, nog med försnack. Här kommer mitt samtal med Saif, vars kärlek till moskén har lett till att den har blivit hans andra hem. Det är underbart att ha Saif Tebini här. Välkommen Saif.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Alhamdulillah. Du hittade hem till mig. Det var inte så svårt.
Det var det inte. Nej. Det var rätt så enkelt. Jag bor rätt så nära här. 4 minuter bort bara.
Ja, subhanallah. Malmö är inte så stort.
Nej, exakt.
4 minuter härifrån. Och det är i...
Gamla Rosengård. Gamla... Nära ishallen. Mm.
Men du är född och uppväxt på Rosengård. Jag tänkte om vi kunde börja där. Om du kunde berätta lite grann om din uppväxt på Rosengård. För vi hör ju så mycket om Rosengård och... problematiken där. Hur var det att växa upp som en ung man i Rosengård?
Jag kan berätta lite om mig själv. Mitt namn är Saif Tebini. Jag är född i Malmö, ofuxen i Rosengård. Jag kommer ursprungligen från Tunisien och är för närvarande 27 år gammal. Om jag pratar lite om uppväxten i Rosengård så var det en hel del fotboll som gällde. Man spelade i olika lag. Men jag insåg det småningom att det inte kommer bli någon karriär utav det hela.
Hur insåg du det?
Man var tvungen att vara ärlig mot sig själv. När man säger det, många unga killar som kommer upp och mycket bättre än en. Då fick man bara vara ärlig mot sig själv. Så jag började fokusera på studierna istället. Jag blev mer och mer intresserad av teknik och programmering under gymnasietiden där någonstans. Mm. Vilket ledde till att jag studerade till ingenjörsutbildningen inom elektroteknik med automation på Lunds tekniska högskola. Och efter det så fick jag jobb på ett företag som heter Eon Energidistribution.
Mm-hmm. Känner jag till. Jag brukar få brev från dem att de höjer elräkningarna vid jämna mellanrum.
Precis. Inga kommentarer där. Jag gillar mitt jobb och skulle gärna vilja bolla.
Det är inte du som skickar fakturorna.
Det är det, exakt. Okay. Inget med det att göra. Ja, men där jobbar jag som driftplanerare i alla fall. Mm. Jag har skrivit tillvägagångssättet för olika projekt och underhållsarbeten.
Okej. Okay. Hur länge har du varit på Eon då?
Två år,
ja. Mm. Det är ganska stabilt företag och liksom stort, så att hamnar man där så är det nog kanske inte så lätt att, alltså, eller det är lätt att hoppa runt, men jag menar det är en trygg arbetsplats.
Det är det absolut, och utvecklingsmöjligheterna är väldigt stora där. Mm. Det finns väldigt stora möjligheter att utvecklas, så det är väldigt kul att vara där.
Så jag tänker på uppväxten i Rosengård. Jag menar, vissa blev duktiga på fotboll. Vi har Zlatan Ibrahimovic. Är han din generation eller är han lite äldre? Han är nog kanske äldre.
Han är kanske 4-5 år äldre.
Ja, precis.
Men han spelar som en ungdom fortfarande.
Ja. Men var det något du hörde om honom när du spelade fotboll i Rosengård? Eller han hade redan liksom gått vidare till Malmö FF och så vidare?
Ja, men alla kände till honom, alla som bodde i Rosengård. Och honom som mål. Alltså alla vill satsa på fotbollen. Mm. Det är där drivkraften kom för att få den här nyfikenheten för fotbollen. Mm. Att man börjar spela i olika lag. Men alla lyckas inte som honom. Det är många som har försökt, men det är tuffare än man tror.
Ja, precis. Men sen så tänker jag, många, alltså, du vet, att växa upp på Rosengård och du vet, så att det finns mycket fördomar. Jag tänkte på dina kamrater som, och dina vänner som växte upp på Rosengård. Hur har det gått för dem?
Alltså alla har tagit olika vägar egentligen. Mm. Det finns vissa som har tagit fel väg, vissa har tagit rätt väg. Men i slutändan, något som är jätteviktigt för ungdomarna, det är umgänget. Mm. Umgänget spelar så jättestor roll. Så att man har rättfärdiga vänner som har samma mål och syfte i livet som en själv. Mm. Alltså detta kommer att underlätta avsevärt. För att många av oss, bara man säger, men jag har varit vän med honom sedan jag var 8 år, eller vi har känt varandra sedan vi var små. Men det här funkar inte. Alltså. Man måste ha högre krav på sina vänner och välja ut dem på ett genomtänkt sätt. För man brukar ofta höra den här hadithen av professor Al-Salam som säger Al-Mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum ma yukhalil. Att en person kommer följa sin väns tro, så välj vem du gör till vän. Mm. Och det här är 100% sanningen. Så man kommer att påverkas av sina vänner oavsett om man vill eller inte. Man kommer märka av att ens vanor och beteende ändras så småningom.
Grupptrycket är ju ganska tufft. Alltså när du har vänner så är det liksom, men kom igen safe nu, ska du inte hänga med? Du är med sig safe, kom igen. Hur stod du emot det grupptrycket? Eller har du upplevt det?
Jag har upplevt det, men jag har själv varit i de här bönelokalerna som ger en bra grund, alltså, som fokuserar på att inte falla för det här grupptrycket. Att man får islams värdegrund tidigt, att vara sanningsenlig och respektfull, att respektera de äldre och ta hand om djur och natur. Så allt det här är jätteviktigt. Att man har fått den här grunden tidigt, och det är något jag rekommenderar till alla föräldrar, att ge barnet en bra grund. Eftersom oavsett om man väljer fel väg, så kommer man komma tillbaka på rätt väg igen.
Så det är dina, du menar att det är dina föräldrar som la en bra grund för dig, som gjorde att du kunde göra de rätta valen och hålla dig till de goda vännerna?
Precis, de har haft en jättestor roll. Både de och sen...
På vilket sätt, om du kan titta tillbaka till dina föräldrar, eller ja, dina föräldrars uppfostran, vad är det för någonting som utmärker sig, som du tycker har hjälpt dig på vägen?
Alltså det är man får den här utbildningen och den här uppfostran som är jätteviktigt. För att om man får den här bra grunden, då man förstår sin religion på ett rätt sätt. Man förstår varför man utför de olika ritualerna man gör. För att många föräldrar, de tänker så här, att om barnet väljer rätt väg, om det tar hand om sin religion och skola, så känner föräldrarna, okej, alhamdulillah, vi har gjort ett bra jobb. Men om barnet väljer nu fel väg, så känner föräldrarna att det är deras fel, att de inte har gjort ett tillräckligt bra jobb som föräldrar. Men det här stämmer inte alls. En viktig sak som föräldrar måste tänka på är att alla människor är olika, och varje person kommer välja sin egen väg. Alltså, ni kan vara de bästa föräldrarna, men i slutändan så kommer barnet själv välja vilken väg han eller hon tar. Så er uppgift som föräldrar är att se till att ge barnet en bra grund att stå på. Eftersom om barnet nu väljer fel väg, så har de någonstans att börja ifrån, där de kommer tillbaka och känner att de vill praktisera sin religion igen.
Jag lyssnade faktiskt på en sheikh som heter Sheikh Akram Nadwi från England, som är väldigt lärd. Och han nämnde det här också. Alltså att föräldrarnas uppgift är bara undervisa och visa vägen. Sen är det barnen som väljer sin egen väg. Och Muhammad Ali, han pratade om det här med att föräldrar äger inte sina barn. Muhammad Alis barn gjorde också olika val i livet. Och vissa val gjorde honom glad, vissa val gjorde honom ledsen. Men han kom till den här insikten att jag äger inte mina barn. Och det är ganska viktigt, för att vissa föräldrar kan bli väldigt styrande och auktoritära när de tror att de äger barnen och de ska liksom tvinga in dem på en rätt väg. Jag tror det blir inte så bra resultat av det då.
Ja, precis. För att föräldrarna har den här chansen när barnet är små. När de är små, då kan de påverka. Men sen när de blir äldre, så får de sina egna tankar och idéer. Så blir det mycket svårare att ändra på dem då.
Malmö brottas med kriminalitet och gäng och sådana här saker. Är det något som du har upplevt i din vänskapskrets? Det här med att vissa har valt att gå med i gäng?
Alltså, egentligen inte. De... närmaste kompisarna, vi bara höll oss till fotbollen. Det var inget som påverkade oss där med kriminalitet. Jag har aldrig känt mig rädd eller liknande i Rosengård. Jag har haft den bästa uppväxten där.
Du blev ganska tidigt engagerad i moskén. Och nu finns det en ny moské som ligger mitt i Rosengårds centrum, som heter Rosengårds kulturcenter. Och det här är en väldigt unik böneplats. För att den är mitt i centrat med, du har kaféer, du har liksom butiker, och sen så finns det här centret, man kan bara gå in där och be. Vill du berätta om hur ditt engagemang i moskén började, för att du har ganska viktig roll där?
Det började nog eftersom jag kände, alltså, ända sedan man var liten så har man sett dessa ammor, som vi brukar kalla dem.
Farbröder,
dessa äldre män som brukar styra och ställa i moskéerna. Yeah. Utom någon form av inflytande av vad barn och ungdomar tycker och tänker. Så det är därför jag känner lite att jag har kommit in, för att ge en röst till ungdomarna och tala om vad barn behov är på denna plats. Eftersom ungdomar borde också känna att den här platsen är även till för dem.
Så det vi har liksom kommit till en ny fas i utvecklingen, att ammos och farbröder, de är öppna. Alltså, om man kommer in som ungdom, så är oftast att de, och det är det du känner också, har jag fått det intrycket.
Absolut. Och alla ungdomar som har kommit nu till bönelokalen har märkt att de får chans att vara med och bestämma. Och det är något som styrelsen i den här moskén har försökt fokusera på. Så det är väldigt skönt att säga så att de här ungdomarna engagerar sig. Och det blir bara en roligare plats när man inkluderar så många som möjligt. Mm. Och de som besöker bönelokalen kommer märka att det är ungdomarna som upprätthåller platsen. Mm.
Så hur präglas den av moskén nu av ungdomarna? Vad finns det för aktiviteter eller på vilket sätt har ni inflytande i moskén nu?
Alla aktiviteter vi har så är det ungdomarna som har hand om dem. Vi har till exempel studiecirklar varje onsdag och fredag för både tjejer och killar. Mm. Där vi lär barnen Koran och om islams värdegrunder, att vara sanningsenlig och vara rättvis och pålitlig, att respektera föräldrarna, att behandla föräldrarna och även de äldre och grannarna väl. Så allt detta refererar vi tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallam. Mm. Så vi försöker göra så gott som möjligt med att fokusera på barnen och ge dem en bra grund att stå på. Eftersom nu för tiden har barnet väldigt tufft och de utsätts för väldigt många prövningar. Det kan vara från vänner, från skolgården där de hör olika saker de inte vet hur de ska hantera, eller från sociala medier. Så det var uppgift där att försöka implementera den här moraliska kompassen hos dem tidigt. Mm. Så att de vet hur de ska agera och inte falla för grupptryck som vi pratade om tidigare.
Vad skulle du ge för tips till andra som har moskéer eller föreningar? Vad har du för tips till dem för att inkludera ungdomar, för att göra det så att ungdomar känner sig bekväma att komma till moskéerna?
Det är att ge ungdomarna en chans att bestämma. Så ge, fixa aktiviteter som gör att de utvecklas som personer. För att nu för tiden, jag tror inte att ungdomarna har den här uppmärksamheten att sitta och lyssna på en sheikh som pratar om slaget vid Uhud i en timme. Alltså. Det är, du märker själv, de här religiösa YouTube-påminnelserna, de blir bara kortare och kortare.
Ja, ja, precis. Vi har lite mindre tid att fokusera nu för tiden.
Så det är det. Alltså, jag känner om vi utbildar ungdomarna istället och lär dem en ny kompetens som programmering till exempel. Alltså, vi lever i ett mer digitaliserat samhälle där programmering kommer vara en självklarhet i framtiden. Mm. Eller varför inte bjuda in en ekonom som talar om för ungdomarna hur man sparar pengar på det bästa sätt och lyckas överleva på sina CSN-pengar. Jag kommer ihåg, det var jättesvårt för min del i alla fall.
Jag får fortfarande sådana frågor via Facebook och sånt. Ungdomar vet, hur ska jag med CSN? Och kan jag ta ett CSN-lån? Och hur ska jag få det här, min tillvaro för att funka? Kan jag jobba och plugga samtidigt? Det är jättestort. Och det är som du säger, att moskén har fokuserat på striderna vid Uhud och Badr och sådana saker. Vilket inte är fel i sig, men nej, att bara syssla med det och inte... Jag menar, när lyssnade vi på en imam prata om CSN? De har inte ens kompetens om CSN. De vet inte ens vad det handlar om. Mm. Just de här liksom aktuella och relevanta kunskaperna för ungdomar, sociala medier, hur hanterar man det? Jag menar, det är en stor prövning. Jag menar, där är både tjejer och killar och alla lägger ut bilder på sig och folk blir hotade vänster och höger och förföljda och vet.
Det finns väldigt många ämnen som man kan ta upp som påverkar oss i samhället. Alltså det är såna här saker man vill lyssna på också, att det ska, man ska variera lite och inte bara köra.
Så moskéerna ger en röst och inte bara en röst, utan säger, vi litar på er ungdomar, kör, här har ni ett ansvar, ta fram själv föreläsningar, studiecirklar i sådana ämnen som berör er.
Exakt, för att de känner att de har gjort på sitt sätt ett bra tag, de känner att de måste få fram ungdomarna mer och se vad deras behov är. Så det här vi har känt att vi har fått jättestor chans att bestämma, och vi har tagit den här chansen.
Men det är intelligenta farbröder, för jag känner liksom, jag är inte ungdom längre, jag är också farbror nu, och jag känner att jag har inte heller liksom riktigt koll på brinnande frågor för ungdomar, och därför är det jätteviktigt att inkludera ungdomarna också i moskéerna.
Absolut.
Sen när vi pratar om farbröder så är det viktigt att få in vad blir det? Fastrar och annat.
Såklart.
Alltså kvinnornas roll i moskén, men det kanske är till ett annat avsnitt.
Ja, men vi kan snabbt in där. Alltså, vi har styrcirklar för kvinnor också, de har det varje fredag. Så vi försöker inkludera allihop, så många som möjligt.
Men du vet, i Rosengård tidigare så låg ju moskéerna under ytan, alltså under marken, man gick ner i sådana källare och sånt. Kommer du ihåg det?
Absolut.
Yes. Och när någon på tredje, fjärde våningen, du vet, spolade, så hörde man liksom hur det rann precis ovanför ditt huvud. För rören gick ju precis ovanför huvudet, ända ner där. Men vad ser du är den stora skillnaden nu när moskén är i Rosengårds centrum, mitt i handen och så vidare?
Alltså nu har riktigt spridit sig att vi finns nu och att vi vill synas. Vi har jättemånga samarbeten nu. Det är många som hör av sig till oss och vill samarbeta. Vi hade till exempel ett projekt nu med Rosengårds fastighet som heter En renare miljö för alla, där vi gick runt i Rosengårdsområdet för att städa och värna om miljön och ta hand om området vi bor i.
Mm.
Eftersom nedskräpning har varit ett stort problem, så vi kände att vi måste göra vår del och hjälpa till.
Mm.
Och islam uppmanar till renhet, så det var egentligen vår plikt som invånare och framförallt som muslimer att vara med och hjälpa till. Och samma sak med ett annat...
Jag kommer ihåg, du berättade det här projektet tidigare till mig, och det var folk som såg att ni plockade upp, frågade vad det gäller, och sen började liksom spontant hjälpa till.
Exakt. Mm. Så det är både föreningar och andra myndigheter som har hört av sig till oss och vill vara med och engagera sig. De har sett vilket bra jobb det var, och invånarna också.
Mm.
De responsen har varit helt överväldigande. Alltså.
Mm. Hur är det med studiebesök? För att tidigare var det väldigt svårt att ta emot studiebesök nere i någon källare. Hur ska man hitta dit där det är inte så trevligt att komma ner i en källare? Får ni studiebesök av liksom andra grupper i samhället?
Det är något vi håller på att diskutera och vi kommer börja med det. Men just nu så får vi bara allmänt intresserade människor. Svenskar som kommer och frågar vad finns det här för något? Så brukar man prata med dem och ge dem en liten kort lektion om islam. Så de... De hör lite olika grejer och i media och liknande. Så man försöker prata med dem på ett bra sätt. Mm. Så de brukar få ha förståelse i slutändan.
Mm. Vad är dina egna tankar med liksom skönheten i en moské? Att komma dit där? Vad är det som är det unika?
Alltså, förutom att det är en böneplats så är det också en samlingsplats. Där alla kommer. Vi har barn, ungdomar, ammos på en och samma plats. Och alla känner alla. Alltså, det finns verkligen inget bättre.
Mm.
Brödraskapet, stämningen, känslan man upplever där. Det är helt underbart. Alltså, man har märkt att hela Rosengård har väntat på en sån här plats som samlar oss på det här sättet.
För jag kommer ihåg när det var varmt under sommaren, så var det ganska skönt att bara komma in till moskén. Svalt, tyst, stor yta, liksom öppen. Väldigt roingivande. Så det är väldigt skönt att komma in. Och varje gång man kommer in i en moské så tänker man så, varför är jag inte här oftare?
Exakt.
Man blir så upptagen med familj, jobb och du vet, hela den faderullan. Men så det är så skönt att komma till en moské. Bara den här stillheten är enormt viktig. Ganska nyligen så såg jag den här filmen Aladdin.
Okay.
Har du sett den?
Jag har inte sett den än.
Någon sett den? Okay. Jag rekommenderar en väldigt spännande film. Baserar sig på en gammal persisk saga. Men Aladdin, de flesta känner ju till den, att han får tre önskningar. Det är en liten djinn, en liten demon kan man säga, som gömmer sig i en lampa. Och när man gnuggar på den så kommer den fram, så får man önska sig tre önskningar. Och då, jag vet inte, bara slår man sig. Jag tänkte, se, han är ung och sådär, han diggar nog Aladdin och vet, tre önskemål. Vad hade du, och låt oss säga att du hittade den där lampan, gnugga, helt plötsligt stod en stor gin framför dig. Alltså en Disney gin, okej? Okay? Ja, ja. En stor, trevlig demon, skrämmande. Ja, precis. Ja. Man säger gin i muslimska sammanhang, så är det så här, danger zone, spring för livet. Men en stor Disney demon, blå, glad, ger dig tre önskemål. Vad hade du önskat då?
Alltså, det är en fråga man känner man har svarat på i tidigare sammanhang när man var yngre och sånt. Men,
ja, då kunde man enkelt säga, jag vill ha en stor Lego, Lego-bil, och sen så vill jag...
Ja. Ja, men det roliga är att det ändras hela tiden, jag ska se nu. Det första måste nog vara att vara en förebild för nästa generation och ha gjort en skillnad i samhället. Mm. Det måste nog vara min första.
Förebild, eller vad sa du?
Var en förebild,
Och för nästa
generation och göra en skillnad i samhället. Där brinner jag för jättemycket.
Ja, absolut. Jag kan också identifiera mig med det. Att vad man lämnar efter sig. Absolut. Så första önskemålet. Andra.
Att träda in i högsta nivån av paradiset.
Högsta nivån i paradiset. Ja, Jannat al-Firdaus.
Det kan inte finnas något bättre. Ja,
nej, det är sant. Allt vi gör här, eller hur? Allt vi gör här i Dunja är en förberedelse för nästa.
Helt
så
rätt.
Vad kan man önska sig bättre än den bästa platsen i nästa liv?
Så är det.
Och sen har du en tredje och sista önskemål.
Tredje... Att träffa profeten sallallahu alaihi wasallam.
Träffa profeten.
Det hade verkligen varit speciellt. Ja.
Ja. Vad hade du sagt då?
Jag hade bara lyssnat.
Mm. Jag trodde du skulle välja fred på jorden. Men
nej.
Det är kört nu, bro.
Ja,
jag har tre önskemål.
Klara sig själv.
Ja, jag får ta med den. Om jag träffar på en sån Disney gin så får jag ta den där fred på jorden. Ja, så löser vi allt.
Det är klassiskt.
Är det inte sån, det är sån skönhetstävlingar och sånt? Så
ja, ja. De kör för
sånt. Vad skulle du vilja säga? I want peace on earth.
Sätt den nu.
Yes. Om vi kan bara komma tillbaka till det här med ungdomar och ungdomars roll och sådär. Och du vet, i Malmö har vi haft ganska mycket skjutningar och gängkriminalitet och så. Jag har funderat ganska mycket på det här. Liksom, hur skulle vi kunna ändra på det här så vi kan få liksom, lugn och ro i Malmö och att de här kriminella gängen ger upp. Det är liksom inte något man gör över en vändning så här. Men du är ganska ung. Du har också funderat på de här frågorna. Vad tror du, vad kan vi göra för att få till en förändring, en positiv förändring?
Alltså om jag ska vara ärlig, alla vet vad som behöver göras. Det är ingen idé att börja rabbla upp allting på nytt. Man har hört många som säger vi måste göra det här för våra barn och ungdomar. Så man säger till dem, okej, det låter riktigt bra. Vi har de verktygen som behövs. Kom så börjar vi. Mm. Så man hör dem säga, la habibi, jag ville bara dela med mig. Ja, så man tänker, kom igen alltså. Men jag ska inte börja prata om alla problem som politikerna säger att vi har. Mm. Efter att bara gjort en utsväng i Rosengårds centrum och tror sedan att de känner till våra problem. Mm. Vi på Rosengårds kulturcenter kommer i alla fall fortsätta med att satsa på barnen för att ge dem en bra grund och start i livet. Vi kommer utbilda ungdomarna så att de börjar tro på sig själva och uppnå sina mål och drömmar. Mm. Sen hjälper vi även de äldre med det svenska språket så att de kan få ett bra jobb och försörja sin familj. Mm. Mm. De som endast vill prata om våra problem och inte göra något åt saken. Mm. Jag vet inte vad jag ska säga till er. Ni kan fortsätta med era Facebook-inlägg och få era likes. Men vi kommer i alla fall fortsätta att göra vårt jobb.
Jag tror du satte pricken över i-et, Saif. Det här är så viktigt. För att vi har så många som tycker till. Vi har så många som kritiserar och har en massa åsikter. Men det är få som gör jobbet.
Mm.
Faktiskt.
Alltså, jag ber musik om jag känns alldeles för rak, men jag känner bara att vi har varit passiva alldeles för länge. Alltså. Just nu behöver vi mer handling och mindre prat.
Vi behöver folk som tar tag i saker och ting, som gör saker och ting. Och det här kan jag känna liksom i moskéer, föreningar, muslimska föreningar, ungdomsföreningar och så vidare. Ungdomar som vill göra en massa saker och så bara, okej, här har du. Sköt det här. Då kan man inte ta det ansvar. Man kan inte uppfylla det där. Så att prata och som du säger, göra Facebook-inlägg och sen gå in och kolla hur många gillar du har fått. Det är väldigt enkelt och det leder inte till någon förändring. Ja, kanske lite liksom väcka frågan och sådär. Men vill du få till en förändring så måste du lämna skärmen och in i den verkliga livet.
Det är faktiskt sant.
Och jag tror många har fastnat i de här sociala medierna och göra inlägg och liksom
det har blivit söka likes. Av det. Ja, vi behöver alltså människor som är ute bland ungdomarna engagerar sig. Mm. Alltså jag är uppvuxen här och har haft den bästa uppväxten. Jag kommer aldrig prata något dåligt om Rosengård. Mm. Jag kommer bo kvar här och göra skillnad.
Ja, och det är det där med att, att tjäna, förstår jag vad jag menar, service. Att inte bara vilja ha själv, jag vill ha det här, jag vill ha den här plattformen, jag vill ha de här grejerna. Utan att också säga, jag är här för att tjäna samhället, för att tjäna ungdom. Vad kan jag göra för att hjälpa till? Vad kan jag offra? Som ung så har man kanske inte så mycket pengar, men man har ganska mycket tid och energi. Så det kan man liksom erbjuda. Inte alltid att man måste ha någonting tillbaka. Så det är ganska viktigt. Så alla mina gäster får ju naturligtvis dela med sig av en koranvers som har gjort ett extra intryck på dem. Vilken koranvers skulle du vilja dela med dig av?
Jag har en koranvers jag tänker på. Och det är från Surat al-Zumar. Där Allah Azza wa Jal säger: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Översättningen lyder: säg Mohammed till mina tjänare, om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda mina bud, misströsta då inte om Guds nåd. Han är den som ständigt förlåter, den som ständigt visar barmhärtighet. Så det här är en vers jag valt eftersom det är en vers jag brukar nämna till vissa människor jag har kommit i kontakt med som har gjort handlingar när de var yngre som de ångrar. Och de är osäkra på om Allah azza wa jalla kommer förlåta dem. Så jag brukar säga till dem alltså, när du har vänt dig tillbaka till Allah i ånger, bett honom om förlåtelse och lovat att aldrig återgå till den synden, så kommer du att bli förlåten. Mm. Alltså, det är endast shaitan som kommer till dig och låter dig tveka på detta. Men problemet är att när du tvekar så går det emot det som Allah azza wa jalla har sagt. La taqnatum min rahmatillah, misströsta inte om Guds nåd. Oavsett vilken synd du har gjort så är Allahs barmhärtighet större. Sen säger han inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, att Allah azza wa jalla förlåter alla synder. Så att tappa hopp om Allahs nåd kan i vissa fall vara en större synd än den synden du har gjort. Eftersom om vi nu tror på Allah och hans namn och egenskaper, då måste vi veta att han är den mest barmhärtiga, den mest förlåtande, den mest kärleksfulla. Och det här måste ge oss hopp och känna oss glada över att vi har en nådig skapare som gillar att förlåta sina tjänare. Så jag brukar också nämna till dem att Allah azza wa jalla själv sagt att jag är som mina tjänare tror om mig. Om de tror gott så kommer gott att hända. Så tro gott om Allah azza wa jalla alltid.
Det är guldvärda ord alltså, subhanallah. Jag kan inte ha formulerat det bättre själv. Som alla belönar dig för de jättevärdefulla orden. Och innan vi skiljs åt så skulle jag jättegärna vilja prata om det här med att du översätter khutba, alltså fredagspredikningar, från arabiska till svenska. Hur kom det sig att du började göra detta?
Precis, alltså jag kände bara att det var ett behov som behövde fyllas. Det var ingen som översatte de här fredagspredikerna som vi hade. Och nästan hälften av våra bönedeltagare kan inte arabiska.
Precis.
Så jag kände att jag måste ta det här tillfället.
Och du sa inte, nej jag är inte kvalificerad, jag vågar inte stå upp här. Du gick utanför din comfort zone. Exakt. Och tog den här utmaningen. Och det är det som jag vill se hos mig själv. Det är det jag pushar mig själv. Liksom att när jag känner så här, men jag är nog inte pushar. Jo, du kan ta ett ansvar. Det är det som jag hoppas att fler ungdomar kan inspireras av det här. Att du faktiskt står upp i en stor församling. Du skickade också den här Facebook-klippet. Jag kan lägga ut det också. Där du översätter det till svenska. Det är ganska modigt faktiskt att stå upp där och läsa.
Ja, jag blir ju själv förvånad ibland. Så jag trodde aldrig jag skulle våga stå framför 450 personer och översätta. Men så är det. Alltså, när man har högre mål i livet. Att man vet varför man gör det. Att man gör det för Allahs skull. Då blir allt enkelt alltså. Det var faktiskt en speciell person, det var Hussein Hamad, som jag frågade om det här tipset. Hur klarar du av att stå framför så här många personer? Så det var han som gav mig tipset. Och
vad sa han då?
Han sa att du ska veta att du ska ha din nya, du gör det för Allahs skull. Och sen efterhand så kommer det bara bli enklare och enklare. Det kommer aldrig försvinna helt den här lilla
jurosmomentet.
Precis, eller? Men det kommer bara bli lättare och lättare.
Ja, precis.
Så jag tackar honom.
Mycket fint tips av honom. Och det som du säger, man kommer alltid vara nervös. Jag har jobbat så länge som lärare. Varje gång jag ställer mig inför klassrummet så är man lite nervös. Men det försvinner snabbare och snabbare. Och man växer in i den rollen så att man lär sig till slut att hantera om man är nervös eller någonting annat skulle uppstå. Men du gör ett fantastiskt, fantastisk uppgift därför att det är någonting som jag har känt som icke-arabiskt talare när jag varit i moské och man har liksom lyssnat på en imam i 30 minuter liksom och sen så har man bara bett och sen bara, vad fick jag ut av det här? Så det är ju jätteskönt att vi har kommit till den nivån nu att vi översätter det till svenska så att de som kommer till moskén kan lyssna och lära sig av det här.
Precis.
Seif, det har varit underbart att prata med dig. Härligt att få lite ungdomsperspektiv på saker och ting. Är det något du tänker på så nu innan vi ska skiljas åt som du vill säga?
Jag skulle gärna vilja avsluta med tips till ungdomarna. Går det bra?
Självklart.
Alltså, något som är jätteviktigt är att man inte ska vänta tills man blir äldre innan man börjar ta sin religion på allvar. Alltså, det finns många ungdomar som tänker, ja men jag är fortfarande ung. När jag blir äldre, inshallah, jag börjar ta min religion på allvar. Men det här funkar inte alltså. Livet är alldeles för kort för att slösa bort på saker som inte kommer gynna oss. Och många unga har vi inte sett som går bort i tidig ålder. Alltså om man backar tillbaka lite bara för att få en helhetsbild. Om vi kollar på profeten sallallahu alaihi wasallam. Han blev 63 år gammal. Och han levde för mer än 1400 år sedan. Han har alltså varit begravd i mer än 1400 år. Så tiden vi kommer spendera i graven kommer att vara mycket längre än tiden vi kommer att spendera i detta världsliga liv.
Ja, precis.
Så det här bör vara en tankeställare för oss att sträva efter att få ett bekvämt liv i graven som vi muslimer tror på och kallar för barzakh. Och sedan efterlivet där vi kommer att leva för evigt. Jag är inget speciellt val, jag kommer aldrig se mig själv som det heller, men när man förstått vad livet handlar om, att vi ska leva vårt liv i enlighet med Guds vilja och sträva efter att göra honom nöjd, då ska man försöka kämpa varje dag för att komma Allah närmare. Och det finns ett grymt citat från Muhammad Ali där han säger: don't count the days, make the days count.
Yeah.
Så det är detta motto och tankesätt jag lever i mitt liv efter varje dag. Där jag kämpar i detta liv för att softa i nästa.
Och jag älskar den formuleringen. Det ska bli ett sånt citat till Instagram.
Ja,
Vad heter det? Men det som jag tänker är, du vet, ungdomar tänker så här, men jag ska ta det senare. Det finns ingen garanti för senare. Jag besökte muslimska begravningsplatsen här i Malmö. Gå och titta på gravstenarna och se när de är födda och när de gick bort. Hur många barn och unga och äldre ligger där? Det finns ingen skillnad. Gamla, unga, nya, du vet så. Så att, räkna inte med det. Och sen det som jag tror att ungdomar tänker på när de säger så här, jag ska göra det senare. Det är att de på något sätt vill njuta av livet när de är unga. För att sen göra det tråkiga och det säkra.
Exakt.
Men saken är att när du har smakat på trons sötma. Så förstår du att det som du tänker pröva som ung inte kommer i närheten av trons sötma. Alla, som Salim sa, och jag kan själv identifiera mig med det. Man åkte på disco, man försökte hitta de här grejerna. Men när du har fått smaka trons sötma så är det liksom, det är ingenting jämfört med det.
Alltså du har helt rätt. Vissa tror, bara för man går till moskén och tar hand om sin religion, att man inte har roligt i livet.
Ja, precis.
Man gör det fetaste livet. Jag reser så ofta med vänner, spelar FIFA, fotboll som vem som helst.
Ja,
men livet handlar om att ha en balans. Alltså. Det ena utesluter inte det andra.
Precis.
Så prio ett ska alltid vara ens religion och framför allt bönen. För att bönen är det som gör att vi kommer ihåg vårt mål och vårt slutgiltiga mål. Som överskuggar alla världsliga mål. Och det är mötet med vår skapare. Så den,
precis, den håller i balans. Och det är som du säger, man kan fortfarande spela FIFA. Och man kan fortfarande ha roligt. Men du har tron som vägledare. Som ger dig mening och syfte också.
Exakt.
Det är många ungdomar som är så, vad är meningen med livet? Känner sig rotlösa. Liksom bara gå runt. Och vad är livet? Bara äta och dricka och sova. Men en troende har ett liv med ett klart och tydligt mål. Och mashallah, kan också njuta av livet, hänga med vänner, äta gott och så vidare.
Helt rätt.
Saif, fantastiskt bra att prata med dig. Jag hoppas inshallah att vi kan träffas i framtiden och prata mer. Jazakallah khair för att du ställde upp.
Tack själv, det var jättekul. Vad är Jack?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Saif. Något som jag tar med mig från detta samtal är hur fokuserad Saif är på att göra gott och inte bara klaga via sociala medier. Mindre snack och mer verkstad, som vi säger på svenska. Har du själv erfarenhet av att vara ung och engagerad i moskén? Jag är väldigt nyfiken på att få höra dina erfarenheter. Lämna ett svar eller en kommentar direkt på Koranpoddens hemsida. Gå in på koranpodden.se/109 och lämna din kommentar längst ner på sidan. Du kan också mejla dina erfarenheter på hej@koranpodden.se. I nästa veckas avsnitt, poddavsnitt 110, får du lyssna på när jag samtalar med Isam B. Isam B är en av de framträdande sångarna i hiphopbandet Outlandish som hade hitlåten Aisha. I musikvideon fick man se en flicka i hijab och detta var unikt för en hiphop eller R&B-låt för sin tid. Idag fortsätter Isam B sin sångkarriär på egen hand. Jag pratar bland annat med Isam om inspelningen av Koranen i dansk översättning och mycket annat. Bror Isam är en mycket intellektuell och andlig person som du kommer märka från samtalet. Här kommer ett kort utdrag från det samtalet.
I think, again, I mean it just blew up in a time where it was really, you know, everyone was talking about Islam, bashing Islam from, you know, from a hateful point of view, and no one saw that coming, you know, because it was just art, and the video just gave it another dimension.
Missa definitivt inte mitt samtal med Isam B när jag mötte honom i Köpenhamn för en intervju på engelska nu på måndag, inshallah. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande korancitat under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att mejla mig på hej@koranpodden.se. Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag, inshallah, då vi fortsätter med säsong 3. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.